Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl. Fan vad pikt.
Ja, det kom väl lite alert.
Är det avsnitt 258?
Ja, det torde det bli.
Det är inte bara det, Anna.
Nej.
Vi kliver nu in i eran av över min döda kropp 3.0.
Just det är en ny era. Ja. Till och med. Wow. Wow, wow, wow.
Nej, så här är det ju att det här är första avsnittet som vår nya klippare Oliver klipper.
Mm, just det. Vi kommer alltså byta klippare. Och detta av flera anledningar.
Ja, men framförallt hälsar vi Oliver så hjärtligt välkommen till Över min döda kropp-familjen. Han kommer ju bli så att säga varse om olika saker. Han kommer bli varse om vår mentala hälsa. Ja.
Gud, den kraken. Han skulle behöva debriefing innan. Som någon slags förebyggande litet salvekvick. Innan han startar.
Som en själslig embla salva skulle han behöva vara dig. Men vi ska också passa på att verkligen tacka Daniel för den eminenta klippningen så att säga hit.
Jag tycker han har varit helt fantastiskt.
Mm.
Verkligen. Tack Daniel.
För lyssna, så kommer det möjligtvis höras. Jag menar, när en ny artist ska sätta sitt sound.
Ja.
Men vi kommer jobba på som vanligt.
Ja, det här innebär inga förändringar för er som lyssnar. Absolut inte. Ni hänger med bara.
En fråga, Anna. Ibland så säger folk så här, de gillar våra segment. Veckans rövhatt, listan, lite olika saker. Ser du att vi ska ändra på något i podden? Börjar vi bli sugna liksom på ett annat grepp? Vill du sjunga en sång i mitten varje gång, eller?
Som du vet så är jag ju lite av en konservativ natur.
Nu vart jag chockad. Vad menar du?
Nej, men alltså, jag tycker inte alltid att förändring är bekvämt. Och framförallt så tycker jag inte att man ska så att säga, leda eller driva mot förändring om det inte behövs.
Nej, okej.
Okay. Alltså, jag är positiv till nytt och fräscht, absolut. Låt oss addera element. Men jag har inga problem.
Bort något.
Nej,
alltså. Vi bara adderar.
Nej, men alltså, vadå? Ser du att vi behöver ta bort något?
Alltså, om du glipar på locket till att ska vi göra något annat, då kommer jag kunna skita ur mig tänkbara idéer.
Okej, okej.
Säg bara till när det är dags.
Du
så kommer jag så att jag rulla. Nej, men jag är inte oäven för att kanske lägga till något segment eller... Ah, vi får se.
Det kan vi absolut göra. Addera, bring it. Men låt oss inte
röra... separationen, är det den som är jobbig?
Ja, jag har djup och innerlig separationsångest, vad det än det gäller. Det är sen gammalt.
Nåväl, vi kör och idag ska vi ju ta oss an skolstarten på alla dess sätt som det går att göra.
Ja, men det ska vi göra, Lena. Och frågan är det här... Alltså, titta nu, vi har ju några rader på något som skulle kunna kallas för manus ändå.
Mm.
Är det här ett avsnitt som kanske främst riktar sig till föräldrar, eller? Hur ser du på det här?
Nej, jag tror att det här avsnitt kommer kunna cashas in på kontot fort och folkbildning. Hur vem vänder och vrider på det. Det kommer ju vara lite lag och rätt. Det kommer vara lite om hur människor funkar. Det kommer vara lite om hur vårt samhälle mår. Och det här är väl tre ganska viktiga punkter oavsett om du har så att säga... Nu tänkte jag sedan icke-våkt. oavsett om du är förälder eller inte. Så att säga.
Ja, oavsett om du har fortplantat dig eller inte.
Exakt. Det var kanske inte exakt det nomenklaturen som höll på att trilla ur. Men för all del.
Ja. Nej, men jag fattar. Nej, men så här, vi kände ju, vi kanske ska göra en liten kort resumé ändå. Mm. Det var ju faktiskt så här att jag skulle skriva en krönika häromdagen, och när det är dags för mig att skriva en krönika så brukar det vara så att det kommer till mig ungefär 18 timmar innan deadline. Mm. Och då brukar jag skriva till Lena Ljungdahl och säga så här, för fan, ge mig 3 uppslag på teman. Och du levererar alltid. Jag får alltid 3 asbra uppslag och det blir alltid något av dem. Och jag valde att tillägna den här krönikan mobbning faktiskt. Mm. Och där växte, eller så här, tog idén form att kanske borde vi faktiskt ägna ett helt avsnitt kring lite grann det här med barn och skolelevers sårbarhet och risker och utsatthet i skolmiljö och lite liksom det temat, för vi ligger ju ganska rätt på det i tid så att säga.
Ja, och varför jag hade med den som en av 3, det var ju för att ett par dagar innan hade ju en flash i Instagram snurrat runt. Mm-hmm. Jag tror att det var UNICEF som hade en, det såg ut som att man hade fått en notis på sin telefon där det stod då ett sms från någon till en Jonathan, tror han hette, där det var så här: jag hoppas att jag inte får se ditt fula ansikte i skolan imorgon. Och bredvid den notisen var det som en så här pling, skolstart imorgon.
Mm.
Och då fick man få ju ett ordentligt, minns du din egna hur var du inför skolstart efter sommarlovet?
Alltså vad intressant att du ställer frågan, för att det här blev lite deltema i min krönika faktiskt.
Mm.
För att jag hade det lite svajigt faktiskt i skolan. Jag var lite en avvikare på flera sätt. I så här 10, 11, 12 års ålder så var jag, för det första så var jag ganska så att säga, estetiskt inte så tilltalande. Jag passade inte riktigt in normen. Jag hade både, jag hade begåvats, ja, men det är sant, det är också helt sant. Jag hade begåvats med ett hiskeligt postnormalt överbett, alltså ett stort överbett. Jag hade också en skelögdhet som behövde jobbas på med lapp för ögat. Och
jag hade begåvats... med hjärtat. Du ser dig själv som ett fult barn.
Ja, men jag var det. Jag hade också en väldigt, väldigt snaggad och kort pojkfrisyr. Och det här gjorde ju att jag var ju absolut diskvalificerad i the cool gang, så att säga. Tjejgruppen framförallt. Men det jag också hade var ett ganska hyggligt bollsinne och en hygglig vrist. Så jag fick vara med killarna. Jag kände mig alltid välkommen bland killarna. Så att jag hängde faktiskt mest med killarna under de här åren. Mm. Men det var alltid lite svajigt liksom, tillbaka efter ett lov. Eller tillbaka efter sommarlovet och sådär. För att jag behövde alltid nyorientera mig lite och förstå. Var skulle jag kunna få plats den här terminen? Lite så.
Det är så obarmhärtigt och hela den här cocktailen av att växa och ens hormoner, identitetssökande, passa in, få vara med. Mm. Vi är också flockdjur, så att inte få vara med är ju liksom lika med döden.
Ja.
Det är ju så hårt alltså.
Ja, det är hårt.
Och då är det ju ett enormt vuxen- och föräldraansvar att göra vad man kan så att säga från andra hållet för att brygga över den här bajsmackan som
det
kommer
är det.
Efter varje sommar för många.
Och samtidigt så måste jag ändå tillägga när vi ändå pratar om det att jag upplevde inte då att jag led jättemycket av det, därför att jag kände trots allt alltid en gemenskap, även om det inte var med tjejerna. Så var jag ändå mer i ett med killarna och togs upp i den sfären, och det var inte liksom en stor big deal för mig att jag inte fick vara med Pernilla Wahlgren och Carola Häggkvist entusiasterna som stod och nynnade Främling på rasterna med flätat hår liksom, med hopprep. Men ändå, jag har känt på lite det här utsattheten, absolut. Det har jag gjort. Och det är ju så att barn är ju extremt sårbara och har grundläggande behov som vuxenvärlden måste tillgodose. Och där även jämnåriga har ett visst ansvar att inte så att säga reducera de här behoven. Och det innebär ju såklart att barn kan fara illa i en massa olika miljöer. Och med tanke på hur många timmar ett barn tillbringar i skolan så förstår man ju hur viktigt det är att skolan är en trygg miljö för barn och också har förmåga att upptäcka när saker inte riktigt är som de ska.
Mm. Bra sagt.
Mm. Alltså, Friends är ju en organisation som försöker ta lite tempen och pulsen på skolelevers välbefinnande, kan man väl säga.
Mm.
Och bara så här inledningsvis så skulle jag vilja dra några så här, ja, snabba siffror. Man alltså tillfrågar ungefär 20 000 skolelever. Jag tror det är från årskurs 3 till årskurs 9. Om en massa olika saker. Och bara så inledningsvis så kan jag nämna då till exempel på frågan har du blivit utsatt för kränkning av en annan elev? Så är det 27% av eleverna i årskurs 3 till 6 som svarar ja. Och 19% i årskurs 6 till 9.
Man får väl utgå från att någon talar om för någon i årskurs 3 vad en kränkning är och betyder innan man behöver svara ja eller nej på den frågan.
Bra poäng, för jag vet inte alls hur liksom väl man har förstått
frågan. Vi utgår
frågan.
Från att det är
det
så.
Vet ingen. Men ändå, det säger någonting. Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier av någon elev på skolan under det senaste året? Då svarar 8% i årskurs 3-6 ja och 10% i årskurs 6-9 ja. Alltså, det här är ändå, man får ändå uppskatta den här rapporten och engagemanget för att ta reda på hur skolelever mår.
Absolut.
Det här är ju otroligt viktiga siffror att fundera kring.
Mm.
Det är ju så att skolan har ju ett jättestort ansvar och ett viktigt samhällsuppdrag kan vi väl kalla det. Hela skolväsendet vilar ju på något sätt på demokratins grund. Och det är ju inte för inte som vikten av att barn får gå i skola faktiskt till och med finns omnämnt i barnkonventionen.
Nej.
Att få gå
i skolan. Det är fundamentalt.
Ja, det är fundamentalt på så många plan. Skollagen slår fast, nu läser jag lite innantill här, Lena Ljungdahl.
Helt okej.
Skollagen.
Jag är bara glad att du drar med lite lagtext. Jag känner mig varm.
Du känner smickrad.
Ja, verkligen. Kör.
Ja. Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Och det här är alltså då snabbformulerat skolans värdegrund och uppdrag, och det är ett ganska tungt uppdrag, eller hur?
Alltså det är stora ord, det lovas mycket. Och jag som nå, jag skulle vilja kanske säga att jag är en av dem i Sverige, lite beroende på mitt uppdrag, som träffar flest lärare på en vecka, på en månad. Från allt från förskola till universitet, från grundskola, friskola, särskola, resursskola, you name it. Och jag skulle ändå vilja säga att de absolut allra flesta i skolpersonalen kämpar och sliter varje dag för att uppnå den där jävla skiten. För det är någon som har spänt bågen när de skrev den där
verkligen
harangen.
Verkligen. Och bryter man ner det så handlar det ju i nästa steg så att säga om en massa faktorer. Det handlar om delaktighet, om inflytande, om en lärandemiljö som är så att säga tillfredsställande, trygg och tillgänglig. Det handlar om att vara fri från diskriminering och kränkande behandling och en massa andra saker.
Mm.
Alltså man förstår ju att med tanke på de här kraven som ställs på skolan så måste det också finnas rutiner och arbetssätt som förmår tillgodose dem. Mm. Eller hur?
Håller med.
Och ändå så är ju inte skolan tipptopp i alla avseenden.
Nej, Nej, jag tittade på den här tv-serien med Jesper Rönndahl när han gick igenom om skolan och varför skolan inte mår toppen och men lite olika teman. Men jag måste säga att jag saknade ett tema som jag, min analys om varför det inte riktigt funkar i skolan.
Mm-hmm.
Eller när det inte funkar. Så jag saknade en aspekt.
Okej, berätta.
Och det är någon, och när det har skitit sig och när jag är på skolan där jag märker att personalen inte drar åt samma håll och inte mår så bra, då är det oftast... Nu kommer ju alla cheferna få sig en mild känga. Alltså, men det är ju ett ledningsstyrningsproblem.
Mm-hmm.
Och i många skolor runt om ute i Sverige, då har elevstyrkan, studenterna, barnen, maktat ut vuxen, så att säga, vuxenskiktet. Det är eleverna som sätter tonen på de allra flesta skolorna runt om i Sverige. Vad det ska vara för normer som gäller, vilken attityd, jargong, klädsel, nomenklatur, tystnadskultur. Mm. Alltså hela det här har många skolor har liksom förlorat makten över sin egen skola. Och jag har gjort en analys av varför, men du ville ha ett instick.
Nej, men alltså jag blir helt förfärad. Alltså menar du att liksom vuxenvärlden har förlorat på något sätt kontroll över sin arena här?
Ja, jag upplever att det är så och jag upplever inte att det är så på grund av okunskap eller ovilja. Men i det här segmentet, oavsett vad fan jag föreläser om det är hot och våld, skolattacker, narkotika, så börjar jag alltid med, jag ritar ett tåg och det här är ett koncept som jag har snott av Meta, för hon gör en variant på det också. Men jag ritar ett tåg där jag väldigt Nu snor jag några minuter av den här podden, för jag tycker att det här är så viktigt. I loket så sitter en ledning, en skolledning. Mm. De tycker jag oftast är ganska ängsliga, otydliga. Mm. De gör sitt jobb, de gör allt de ska göra enligt lag, risk- och konsekvensanalyser och styrdokument och handlingsplaner och så vidare. De har koll på det, men när man frågar resten som sitter bak i tåget, det vill säga personalen, då har de ingen koll. Det vill säga man har gjort till exempel en handlingsplan eller en policy mot diskriminering och kränkande behandling. Mm. Men den är liksom inte riktigt implementerad och den efterlevs inte fullt ut. Utan den finns. Lite syndromet står damma i en perm.
Jag förstår.
Så att man gör det, men det finns en ängslan och otydlighet att våga vara chef och verkligen peka med hela handen, det här gäller på vår skola. Det är ett enormt starkt signalvärde. Både mot personalen, men också mot barnen och framförallt också bort ända ut mot vårdnadshavare. Att man vill känna att det finns någon där uppe som är modig, som har både relationsmod och beslutsmod och som pekar och som ställer ner skåpet, att här, inom den här ramen, jobbar vi på den här skolan, både elever och personal. Och där tycker jag att det är lite flathet.
Men jag tycker det här påminner lite grann om frågan om rutiner för att ställa frågan om våld inom vården och rutiner och policydokument för hur man ska agera vid jakande svar och så vidare.
Mm.
Att det ofta upplevs som att det finns ledningsdokument, det finns policies, de flesta känner till att det också finns viss lagstiftning att förhålla sig till.
Mm.
Men att man lite slarvar med att också jobba aktivt med de här frågorna.
Mm.
Alltså att man måste kanske sträva mot att de här frågorna blir så ständigt återkommande i min vardag. Mm. Så att de blir helt naturliga för mig och blir lika centrala som att jag måste lära ut liggande stolen i matematik. Det kanske inte heter längre. Men du förstår principen.
Jag förstår principen.
Men det här är laddade frågor och därför så blir det inte så.
Och vi har att göra med personal som är egna individer med egna åsikter, övertygelse, kunskap och så vidare. Och har man då inte en stark och tydlig ledning, det är inte samma sak som att man är oskön.
Absolut inte.
Då börjar det finns en annan sak, nu gav jag ledningen lite skit, nu kommer jag kliva bak i tåget och nosa på de andra.
Ja.
Det har också smygit sig in, och här vet jag att väldigt många i aulerna när jag föreläser nickar, för de känner det här. Och då säger jag så här, det har smygit sig in ett system i skolorna där lärarna verkar tro att de behöver vara i konsensus med varje beslut som har tagits.
Okay.
Och om jag inte är överens om det principbeslutet vi har, se att vi har tagit ett beslut, nu tar jag bara någonting. All personal på skolan ska ha namnskylt på sig. Mm. Det är ett sånt beslut som kan tas. På vår skola så har all personal en liten bricka med sitt namn på. Och så tittar jag ut över havet människor så konstaterar att det kanske är i den bästa världen hälften som har det. Och det blir en väldigt tydlig, för då ställer jag, har ni tagit beslut att ni ska ha dem på eller inte? Jo, de ska vara på. Mm. Och sen så är jag lite elak, så går jag fram till någon och säger, varför har inte just du din namnskylt på? Och då kommer svar som att, jag tycker inte att det behövs, alla vet vad jag heter, den passar inte min kofta, jag glömde den hemma, den är trasig, jag tycker att, du vet så. Och då är vi inne i det, och det spelar ingen roll om det är det eller att vi har bestämt så att ungarna inte ska ha keps på sig. Man får som individ och person tycka vad man vill om den regeln. Mm. Men i samma sekund som du tänker så här, okej, Anna tar den striden varje dag in i sitt klassrum. Men i mitt klassrum funkar det så bra. Jag orkar inte ta striden. Just och redan där så har man liksom både backstabbat sin kollega som tar striden varje dag oavsett vad hon tycker om det. Men så har man börjat underminera varandra. Och ja, det här men, nosar de små asen upp på det.
Men det är också faktiskt att inte vara professionell, kan jag tycka.
Och i den här vagnen då, vi håller på ganska mycket med tåget, då finns lite olika personlighetstyper. Det finns de som öser kol, som läser styrdokument, som frågar, kan jag hjälpa till någonting, som byter toarullen när man går på toa, om det man tar det sista pappret, och så vidare och så vidare. Sen finns det de i cocktailvagnen, de är ofta så härliga i lärarrummet, de är ofta med i samkvämsgrupperna, yadi yadi. Vi har frifräsarna som är så här hög energi, väldigt kreativa, jag hör vad du säger, kära chef, men jag vet ett annat sätt, så att jag tar det. Jag åker lite snabbare. Och så har vi godsvagnen. Vi har alltid, inom alla företag, organisationer, samhällsaktörer och även skolan, så har vi några dörrköttet som sitter egentligen bak och bidrar jack shit. De kostar bara pengar.
Du brukar hävda att jag sitter i godsvagnen, så att det är sådana som jag själv då.
Men då kliver jag bak och så säger, kom igen nu katten, nu åker vi. Och då kliver du fram igen. Jag sitter också i godsvagnen ibland. Och det är ganska ödmjukt att säga så här, vi har alla bra och dåliga dagar. Ibland får man kliva bak och vara dödköttet och då bara vara ödmjuk inför det faktum att någon på något annat solidariskt sätt jobbar lite extra just nu. Mm. Men om skolan, slutkläm. Det görs förmodligen ett sånt samarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete. Det finns förmodligen rutiner, riktlinjer, välutbildade lärare och så vidare. Men om det inte finns en tydlig ledning och struktur som gör informationen tillgänglig och sätter normen att här gör vi det här, oavsett vem det är och vad du tycker, och man inte trycker ut det i liksom skolverksamhetens samtliga kapillärer, då kommer det att smyga in sig ohälsa. Mm. Det kommer att smyga in sig kränkningar, sexuella ofredanden, våld, otrivsel, allt vad det nu är. Och lärarna kommer kämpa och slita som egna små öar i sina klassrum. Mm. Istället för att jobba som ett tight team. Mm. Den cocktailen skulle jag vilja ge varenda skola. För att det går jättemånga barn och ungdomar där som mår på jättemånga olika sätt. Och lärarna ska, och pedagogerna och alla skolpersonal ska hantera så jävla mycket skit. Och då, det blir lättare om man investerar lite tid och pengar och energi att få igång det här.
Verkligen.
Det var bara det.
Ja. Mm. Bra summerat.
Tackar, tackar. Du var inne på siffror. Får jag ta några, för att vi har en rykande färsk, nu blir det väldigt lokalt, men jag tänker att kanske att det kan vara signifikant för flera delar av samhället. Men den så kallade Stockholmsenkäten har precis kommit ut.
Aha.
Den görs vartannat år, och om Friends kollar på, vad sa du, 3-9?
Ja, jag måste säga att jag har gjort förarbetet lite dåligt, men jag tror att det är årskurs 3-9.
Ja. Så är Stockholmsenkäten från årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet i Stockholms stad.
Det verkar ju rimligt då. Ja.
Mm. Och då pratar man, i år tror jag att man kollade med 24 av 26 av länets kommuner. Och då, jag har bara tagit upp några findings som jag tyckte, jag höjde ett ögonbryn, Anna.
Mm, vad intressant.
Jag blev 0% förvånad över att snusningen ökar framförallt bland tjejer, och då är det vita snuset. För det där ser man ju.
Ja. Yeah.
rätt mycket nu.
Ja, ja. Det är bara att titta på utbudet.
Ja.
Alltså det ser ut som godis.
Ja.
Dosor med godis.
De vet vilka de
men
är
det här
efter,
vapandet då? Eller vad det kallas. Mm. Det fanns inga siffror, det var för tidigt kanske. För det är ju också någonting som har ökat lavinartat.
Ja, det såg jag inte i liksom den stora sammanfattningen. Däremot så tyckte jag att det var jobbigt att läsa att spelande, alltså folk spelar för pengar mer. Och fler upplever att de har ett problem, att de lider av problem av det.
Mm.
Det är ju
riktigt
deppigt.
Illa. Alltså jag kan säga så här bara som en liten anekdot. När jag jobbade på rättsmedicin så hade vi några fall under de åren av ungdomar under, jag tror den äldsta var 16, som hade valt att avsluta sina liv. På grund av att de hade hamnat i spel, liksom begärets klor eller försatt sig i skuld. Så pass att de inte såg någon annan väg ut. Det här är oerhört tragiskt ju.
Ja, men det, och så, jag tror också att det, alltså, skammen över att vara spelmissbrukare, stigmat, jag tror att det är liksom, och är man då en ungdom och inte riktigt har sin frontallob på plats, då kan det nog den här utvägen bara bli en och tydlig.
Men jag tänker
det är
så
jävla
också så här,
deppigt.
Om man är 16 år och får, vad vet jag, 500 spänn i månadspeng, eller vad får man, 1000 spänn kanske. Så har man inte varken begrepp om pengar eller utsikter att betala av skulder.
Nej.
Och har man då en skuld som kanske inte är oöverstiglig trots allt, men inser att det här kommer jag aldrig kunna betala, och man inte heller haft modet eller kraften eller att berätta för en vuxen eller någon vuxen som har sett signalerna, så är ju det deppiga i det. Alltså att det problemet, den skulden, det liksom, den skammen är så stor som man inte ser någon annan utväg. Det är ingenting annat än ett misslyckande från vuxenvärlden.
Nej, och då tar vi med oss det alla vuxna. För man kanske inte tänker på det. Alltså det blir lite så här fnissigt. Man tänker typ SMS-låna och så tänker man på Lyxfällan. Men då ska vi bara ta med oss nu att fler ungdomar spelar för pengar och fler uppger att de mår dåligt av det. Då tar vi med oss det och sen är vi lite extra nyfikna på vad folk håller på med på sina telefoner.
Bra.
Två glädjande saker. Alkoholkonsumtionen minskar.
Jaha.
Och det är bra. Hot och våld minskar. Både bland de som då uppger att de har utövat någon form av hot eller våld. Och de som uppger en utsatthet för hot och våld. Båda de grupperna minskat. Jag har varit lite förvånad.
Ja, men jag också faktiskt sett till att mobbningen till exempel har ökat de sista 5-7 åren ganska mycket. Det ska vi återkomma till. Och det finns ju också rapporter som antyder att våldet bland unga vuxna, alltså ungdomar och unga vuxna, ökar. Men låt oss inte glömma mörkertalen här. Alltså det kan ju vara så att man inte sanningsenligt heller uppger i en enkät vad man utsätts för, eller förstår att det jag utsätts för faktiskt är hot eller våld som är allvarsamt, så att säga.
Men jag intressant. Jag kom också på en aspekt till nu. Mm-hmm. Nu, enkäten kom ju ut nu, jag undrar lite så här, när genomförandet var / pandemin.
Just alltså, det, om man har varit hemma med, ja.
Ja, men färre, så att säga, kontaktpunkter. För sig, nu har vi haft en hel student-tjofräs i full blom. Men jag bara tänkte bli. Men en desto deppigare trend, det är den försämrade psykosomatiska hälsan. Sämre psykiskt välbefinnande bland eleverna, där flickorna mår sämre än killarna i den här studien.
Oj.
Mm.
Ja, det känns ju sådär. Eller är det så att flickor söker skolhälsovården oftare eller den allmänna vården oftare än pojkar? Kan det vara så alltså, att pojkar mår lika dåligt men undviker att söka hjälp?
Ja, och undviker svara då sanningsenligt på fråga. Det vet vi inte. Men sammanfattningen är att det är en tydlig trend av försämrad psykisk hälsa. Det är ju fan det.
Det är
bokstavligen
faktiskt. Och då är frågan är så här, hur ska man förstå att en ungdom eller en skolelev inte mår särskilt bra? eller har problem i skolmiljön. Och det tänkte jag att vi skulle prata lite mer om efter pausen.
Välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Det är avsnitt 258 och vi snackar skolstart. Och nu på slutet var vi inne på den psykiska hälsan / ohälsan i skolan.
Ja, för jag tänker så här att det är ju superviktigt att skolmiljön så att säga har förmåga att fånga upp signaler om att en elev inte kanske mår bra och är i behov av hjälp och stöd. Mm. Och då tänkte jag att vi skulle prata lite grann om normbrytande beteenden. Alltså beteenden som olika sätt bryter mot olika regler och normer. Och det kan ju handla om allt ifrån att man bryter mot de regler som man har hemma i sin hemmiljö. Att man skolkar eller snattar eller börjar klottra eller mobba eller stjäla eller vad det nu än kan
handla om. Någon form av gränsöverskridande beteende du pratar om.
Exakt. Mm. Och de kan vara aggressiva och de kan vara icke-aggressiva. Alltså det finns olika varianter här. Och det här kan ju vara uttryck för att man inte mår bra på olika sätt. Att man har en jobbig hemmasituation till exempel. Mm. Eller att man lider av någon form av psykisk ohälsofaktor kanske. Mm. Att man har det tufft i skolan, i skolgemenskapen eller på annat sätt så att säga måste ge uttryck för någon slags vad ska vi kalla det? Ohälsofaktor eller?
Mm.
Att det, alltså, det handlar ju om att det skickas en signal om att jag mår skit, hjälp mig.
Och den måste ju då plockas upp.
Ja men verkligen, eftersom gör man inte det tidigt så riskerar ju de här problemen bli manifesta och bli ännu värre, ännu svårare.
Mm. Jag försöker då pusha för att lärarna eller pedagoger, jag skulle säga all skolpersonal är ju egentligen lika viktig här. Det spelar ingen roll om det är någon i biblioteket, en lokalvård eller en rastvakt eller din mentorslärare. Men de goda relationerna som man bygger upp i skolan, att skapa goda relationer mellan eleverna och personalstyrkan, mellan personalen och ledningen, mellan hemmet och skolan. Alltså alla former av bindningar som innebär någon form av god relationell liksom, skapelse. Mm. Det är ju därifrån det är så man får reda på att det är någonting. Det är så en kompis till den här eleven vågar liksom gå fram till någon och säga jag tror inte att hon mår bra eller att jag såg att han gjorde det här och så vidare. Det är ju därifrån man både får reda på att det har hänt men också får mandat och att man vågar lita på en person att du inte kommer ge mig repressalier, du kommer inte liksom, ta informationen och göra så att jag kommer få några konsekvenser av det. Så att, men det är inte så himla lätt att också orka bygga på massa goda relationer i skolan om topp av allting annat. Men det är direkt brottspreventivt skulle jag säga.
Ja,
om man
men,
får till det.
Och det som också komplicerar det hela, det är ju att det är ju normativt att under en viss period under ungdomsåren faktiskt när man söker sin vuxenidentitet och allt vad det är, att vara normbrytande. Det är inte avvikande
det är jobb.
Enligt forskningens mening. Det är närmast förväntat och normativt. Ja. Det viktiga är att man så att säga fångar upp tidigt om man ser liksom påtagliga problem och förhindrar att ett misstag under de här åren som blir stort lägger grunden för fortsatta så att säga additiva effekter av det här. Låt säga att man åker med i en stulen bil som kör av vägen och en person dör i den här grupperingen till exempel. Då har man inte så att säga kanske haft så allvarliga problem i grunden, men man har varit lite jagsvag och man har testat sina vuxengränser och allt det här. Åkt med i den här bilen, gjort det där dumma och sen gick det åt helvete rent ut sagt. En sån händelse kan ju bana väg för en helt annan riktning i livet. Absolut. På grund av den händelsen. Och det är ju alla de här så att säga, mer allvarliga situationer man vill försöka förebygga.
Mm. Jag fokuserar ju väldigt mycket på drogprevention i skolan eftersom det är en stor del av det jag föreläser. Och där finns det en sån här risk- och skyddsfaktorer för droganvändning bland barn och ungdomar.
Mm.
Och om man ser på dem, jag skulle inte bli förvånad om man skulle kunna lägga ett karbonpapper och tycka att det här är risk- och skyddsfaktorer för andra normbrytande gränsöverskridande saker än just droger. Jag tar några.
Mm.
Här handlar det då om tillgång till droger och tillåtande attityder till droger. Mm. Men det kan ju vara en tillåtande attityd till, ja, you name it, skolk, rökning. Ja.
Mm.
Andra riskfaktorer är alltså familjeförhållanden och familjekonflikter.
Mm.
Våld och mobbing kommer in här som en riskfaktor till att börja använda droger. Att du umgås med kompisar som själva har riskbeteende. Att det finns allmän otrivsel i skolmiljön. Att eleven skolkar, alltså att den inte är i skolan. Mm. Och den tidiga debuten. Alltså man kan skjuta skiten framåt och hoppas på att hjärnan hinner med och utvecklas. Skyddsfaktorerna, tydliga normer och tydliga skyddsfaktorer från vuxna. Alltså att de orkar engagera sig. Gott socialt emotionellt klimat i skolan. Att eleverna uppmärksammas för positiva handlingar. Trivsel i skolan. Elevens framgång i skolan, att de har en strukturerad fritid, ser man här.
Alltså, prosociala aktiviteter, det vill säga aktiviteter med andra vuxna och andra kamrater som inte är involverade i samma typ av så att säga, gränsöverskridande beteenden som du själv.
Att du har liksom någon, att du ingår i ett sammanhang, en gemenskap, och här spelar ingen roll om det är blockflöjt, teater, myrstudier eller vad du kan komma på. Men någon form av strukturerad fritid.
Mm.
Goda relationer till vänner och föräldrar och den här sociala kontrollen som jag tror, om vi tänker på barn i Bullerbyn. Lasse kunde inte hitta på mycket skit innan det kom fram så att säga.
Just det.
Nu kan de ju hålla på framförallt på sina telefoner. De har ett helt eget parallellt universum där de kan både vara utsatta brottsoffer, men de kan också, just du som lyssnar, just ditt barn kan vara ett litet as utifrån sitt rum och skrämma skiten ur andra ungar utan att du vet om det. Men det här är i alla fall risk- och skyddsfaktorer som jag tror man kan applicera på det mesta gällande våra barn och
absolut. Och värt att skicka med där tycker jag med anledning av det här sista du sa är ju att ju tidigare du kan uppmärksamma de här normbrytande beteenden, mönstren, desto större är ju chansen att du kan förebygga att de här beteendena blir manifesta och stabila över tid.
Just det.
Och sen är det ju så att de allra flesta efter puberteten och när man börjar plana ut och kliva, liksom, ta kliv mot vuxenvärlden så mognar ju också väldigt många ungdomar och inser att det här är ju inte en bra grej att pyssla med. Eller de finner ett intresse som du var inne på i någonting annat som gör att man faktiskt väljer en annan bana. Så många kommer ju att plana ut.
Mm.
Men... Ju tidigare de här beteendena blir manifesta, desto större också risken för att de här avvikande beteendena i tidiga vuxenår och i vuxenlivet blir stabila över tid.
Man ska också tänka på att ungdomars hjärnor utvecklas till man är ungefär 25 år och egenskaper som att kunna analysera, planera, strukturera och att granska sig själv. Mm. De blir klara rätt sent. Och än senare hos grabbar. Så man kan hjälpa till med att säga att vara överjaget. Att hjälpa till med granskning och planering och strukturering och konsekvensanalytiska tänkandet. Det kan vara ganska schysst. Även om de kommer jag aldrig tacka dig för hjälpen.
Verkligen.
Nej.
Och här har ju skolan också ett jättestort ansvar att försöka fånga upp de här beteendemönstren, att faktiskt rapportera oro till socialtjänsten och att ingå i tidiga och samordnade insatser. TSI. Och där handlar ju om att ge barn och unga stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling mot vuxenåren. Och det här handlar egentligen om samverkan mellan då skolan och socialtjänsten och hälso- och sjukvården bland annat. Och det här bygger inte egentligen på en metod, utan mer om insikten i skolan idag, eller bland de här verksamheterna då, att man måste gemensamt jobba runt de här eleverna för att ge dem stöd och hjälp i tid och utifrån ett sätt som är anpassat till deras familjers behov och individens behov. Och jag kan bara nämna som lite kuriosa att idag så jobbar Skolverket och bland annat Socialstyrelsen gemensamt för att utveckla de här tidiga insatserna. Och det bedrivs idag en rad olika utvecklingsarbeten, till exempel rörande det brottsförebyggande arbetet i socialt utsatta områden. Det handlar om elevhälsobaserade insatser, att så tidigt som möjligt fånga upp elever som visar tecken på psykisk eller somatisk ohälsa. Att tidigt engagera sig om en elev är frånvarande i skolan och så vidare. Alltså det finns en mängd olika sådana här projekt och initiativ idag som är otroligt bra för att så tidigt som möjligt fånga upp de här avvikande beteendemönstren helt enkelt.
Det låter som ljuv musik i mina öron, jag som håller på en hel del med radikalisering inom alltså skolattacker.
Ja, men du måste ju ha blivit lite av en skolexpert, Lena.
Jag brukar få så här, vad har du för titel? Är det skolsäkerhetsspecialist? Man bara, well, ja, alltså jag har en ganska köttig bakgrund nu efter att ha hållit på med barn. Men, och jag märker mer med att allting går in i varandra. Mm. Alltså, det finns inga stuprör här, utan elevhälsoteamen måste jobba liksom inte bara dem, men du förstår, radikalisering, psykisk ohälsa, droganvändning, gränsöverskridande, det är liksom, det blir som en jävla cocktail, en gryta där det kan gå åt skogen, men med väl strukturerade tidiga insatser, en sjukt bra lokal samverkan på kommunal nivå, en bra och modig ledning, snabba på bollen, då kan man faktiskt vända de här skeppen. Det är det jag vill skicka med, det går att vända. Men det är ett hårt arbete som ni har, kära skolpersonal.
Ja, och framförallt så kräver det ju engagerad personal med en tydlig vision någonstans. Absolut. Att alla våra ungjävlar rent och sagt ska må bra. Ursäkta uttrycket. De ska må bra.
Ja, det ska de göra.
Men du, ska vi prata lite alkohol och droger i skolmiljö då? För det är ju ändå något som återkommer titt som tätt.
Och det gör det.
Jag menar, även om det råder en nolltolerans i skolan, det finns drogförebyggande insatser och det finns rutiner för upptäckt och misstanke om att elever är alkoholdrogpåverkade, så finns det en del alkohol.
Jag skulle säga
skolan,
well alltså. Ja. Du vet att jag kommer till aula efter aula efter aula och så ber de säga liksom de viktigaste kärnfullaste punkterna i skolans drogpolicy. De ser ut som ett gäng gäddor och tittar på en. Så att det finns, ja, kanske. Om den är implementerad och efterlevs, inte så troligt.
Men menar du att det är en kunskapsbrist här? Kan inte lärare de mest basala drogtecknen? För, låt säga, cannabis, alkohol och
Nej, det skulle jag säga nej. Fältarna, ja. Skolpersonalen, nej, inte generellt. Och här, det får ju bli någon form av reklam. Om ni vill ha hjälp med det här får ni höra av er till mig. Men jag kan säga så här, generellt, skolan ska vara en drogfylld miljö. Det ska finnas en handlingsplan för förebyggande, för upptäckt och för hantering av droganvändning och hantering i skolmiljön. Den ska efterlevas. Och för att lyckas med det, då måste man jobba kortsiktigt, långsiktigt och lika inom hela personalstyrkan. Vad som trendar just nu, Anna, det är en cocktail av gas och tralala.
Va?
Lustgas och tramadol. Där har du det. Jo. Gas och tralala.
Vänta nu. Lustgas, säger du.
Ja.
Alltså ballonggas.
Ja, ja, ja.
Ja. Och tram. Alltså, ja. Opiater.
Ja.
Och det tar man då som i en cocktail, eller?
Det kan man
eller
göra.
Eller är det liksom att, alltså att de trendar oberoende av varandra, så att säga, eller?
Det gör de också, men man kan också ta dem som en cocktail. Och du förstår ju själv då, om du tar både en lustgas och sen tar du ett starkt centraldepressivt medel på det, så kan du få i princip andningskollaps. Och det folk inte vet, inom sjukvården så tillför man ju olika saker i lustgasen. Du drar ju i dig ren lustgas. Så att det här skulle jag vilja säga, det är inte narkotikaklassat, det är inte olagligt, men det är hälsofarligt.
Och tramadol är ju det, men inte lustgas.
Jo, nu pratar jag om lustgasen. Ta lustgasen först. Det är hälsofarligt, och jag säger heads up till er vuxna. Om någon unge i er omgivning försöker prata ner farlighetskriterierna på lustgas. När de köper de här ballongerna och drar i sig, det kan gå riktigt dåligt. Och de ska inte hålla på med och snacka om norm,
överskridande
och normbrytande beteende. Att hålla på och slicka i sig lustgas ur ballong. För att inte tala om tramadol som är en stark opiat och narkotikaklassat.
Alltså när jag gick i plugget så var ju butangas inne. Vi snackar tändargas. Men det fordrade ju trots allt att du gick till en tobaksaffär liksom och köpte butangas. Och nu snackar lustgas fyllda ballonger till exempel. Och där dessutom halveringstiden är jättekort. Alltså det här ger ju ett superkort rus. Så att du kommer inte upptäcka det här på SO-lektionen, så att säga, om du har tagit det på rasten innan. Så den här fordrar ju faktiskt att vuxna finns ute i miljön, kring skolan kanske, under skoltid också, för att upptäcka det här.
Prata med elever, var välutbildade själv på hur man kan se på människor om de uppvisar drogtecken och symptom. Och därefter så skall ni på sekund ett börja jobba efter er handlingsplan. Ni ska göra så som det är bestämt att ni ska göra. Om ni tror att någon är påverkad. Om ni tror att någon har gömmer narkotika i sitt elevskåp. Om ni tror att någon går iväg på rasten. Ni ska ha en handlingsplan och jobba efter den. För annars kommer ni absolut inte uppnå en drogfri miljö i skolan. Och där ungar går, dit vänder sig säljare. Och de rekryterar era elever så att de kan sälja på skolan. För då kan det här fortgå utan upptäckt. Rakt framför näsan på er. Så att sluta upp med det.
Så oväntat mycket kontanter i skolryggsäcken kanske också kan vara, så att säga, en signal till er föräldrar där ute.
Och ni föräldrar, för en sista, ni föräldrar som har gett era barn Swish, håll koll. Är det mycket transaktioner in och ut på diverse summor, då ska ni fan i mig kräva ur dem vad det är. Annars så kan ni ta ifrån dem Swishen igen. Varsågoda. Bra. Ledningsstyrning, även på föräldranivå.
Jag vet också att en fråga som uppkommer ibland är det här, men kan man inte bara drogtesta alla elever i skolan? Så är det här löst. Men det här är ju inte helt okomplicerat. Alltså vi har ju en grundlag i regeringsformen som är, så att säga, en reglerad rättighet att så att säga, vägra och slippa drogtester eller liksom påtvingade,
om du inte misstänkt för brott,
ingrepp. Exakt. Och då, för att få lämna drogtest, så krävs ju att det finns stöd i lag eller förordning, som det så fint heter.
Eller frivillighet. Man kan
eller frivillighet.
Alltså, om eleven är frivillig. Ja.
Exakt. Men om man säger så här, bestämmelserna i skollagen ger inte skolan rätt att systematiskt, så att säga, drogtesta elever. Så funkar det inte. Man kan inte tvinga elever att så att säga, lämna ett urinprov. Utan då, som du var inne på, samtycke från eleven eller från vårdnadshavaren. Men däremot, om det finns anledning att misstänka brott, det vill säga att det finns en polisanmälan i botten om ringa narkotikabrott och då eget bruk, så kan det finnas en öppning för att faktiskt urinprova en elev som är över 15 år.
Ja, men då är ju inte skolan involverad överhuvudtaget. Det är ett polisiärt ärende.
Ja, däremot så kan ju polisanmälan initieras från skolmiljön.
Absolut. Absolut, men jag menar, det är inte rektorn som inte är involverad i huruvida det sen ska tas urinprov eller inte, utan när det är polisanmält så kommer polisen själva avgöra om det ska göras.
Ja, såklart. Mm. Men du, ska ju prata lite grann om mobbning också.
Mm.
Låt oss återgå lite grann till min krönika för några minuter. Mm. För att jag fick ju anledning nu att läsa på lite grann om hur det ser ut. Jag beskrev ju, utgångspunkten i min krönika var ju, det var ju hur min egen son som nu är 11 år känner inför sin första skoldag. Och om han kommer att råka ut för någonting. Men jag drog också paralleller då till hur jag upplevde skolmiljön. Och fick anledning då att läsa på lite grann. Och jag återkommer gärna här till Friends som jobbar förebyggande mot mobbning i Sverige och som släpper återkommande då rapporter där de undersöker hur utbredd mobbningen är bland svenska skolelever. Och det som var väldigt olyckligt vid den senaste undersökningen 2021 var en markant ökning. Den här rapporten baseras på Novus undersökning där man har frågat ett antal skolelever då om deras erfarenheter. Och utifrån det här underlaget så uppskattar Friends att ungefär 140 000 elever, alltså motsvarande 3 barn i varje klass, utsatts för mobbning de senaste månaderna. Och det här ska då jämföras med den senaste skattningen från 2015, då siffran var 60 000 elever.
Mm.
Och alltså,
har de ändrat, förlåt om jag bara, är att det är liksom en, vadå, 100%?
Ja, men det är ju,
har de ändrat?
Nej, alltså,
eller
det
är det nattsvart utveckling?
Det ska jag låta vara osagt, Lena. Jag har inte gått på djupet i det, utan jag förhåller mig till siffrorna så som att tillräckligt många unga människor utsätts för det här och det måste vi såklart genast få stopp på. Och vad handlar det om då? Det handlar om verbala kränkningar, hot, trakasserier, det handlar om fysiskt våld. Det handlar om egentligen allt du kan tänka dig som inryms i de här liksom, kriterierna. Fysiskt våld kan innefatta allt ifrån knuffar, dra i hår, slå, sparka, ja, you name it. Och det sker företrädelsevis i skolmiljö, men även under färden till skolan, från skolan och efter skolan. Därför att vi har också vår kära internet som en ny arena för att utsätta skolkamrater för
mobbning. Det kan ju börja vid frukostbordet.
Ja.
Och det här fick ofta du också höra, nej, fast nu hade du en kort, vad sa du, pojkfrisyr när du var liten. Jag fick ju höra att varje gång någon slet mig hårt när jag var liten fick jag ju höra att det var bara för att han var kär i mig.
Jaha. Vadå, som att du skulle bli glad? Eller?
Det var en förklaringsmodell man fick när någon sa, han drog mig hårt. Nej, men han är bara kär i dig.
Ja, men
kan vi inte bara prata om sjukheten i det?
Ja, det är sjukt.
Egentligen. Ja.
Det är sjukt. Och det som också är sjukt är ju att mobbningen ofta riktas kön, etnicitet eller funktionsvariationer. Och många som utsätts väljer att inte berätta själva. Och det innebär att man kan utsätta sig i flera årskurser innan det här liksom uppdagas ens som ett problem för omvärlden. Och det finns en tystnadskultur där ute. Skolelever vill såklart inte gärna prata om vad de har sett eller hört och sådär. Och effekterna är såklart mångsidiga. Alltså allt ifrån att orsaka stressrelaterade effekter på både den fysiska och psykiska hälsan till att du inte får din skolgång intakt. Du kanske inte ens får liksom ett betyg när du går ut för att du inte har kunnat ägna ditt fokus kring liksom studierna.
Det hade lockat fram mitt absolut fulaste som människa, vuxen, förälder och så vidare. Hade jag liksom ens förnimmat att något annat barn gör så att mina barn mår liksom från klump i magen. Du vet, jag hade gått bananas.
Ja, men
tro
tänk
mig.
Dig själv.
Jag hade vänt upp och ner på världen.
Men tänk dig att gå till skolan varje dag och känna dig rädd eller otrygg. Det är klart att det tar både på ditt självförtroende och din självkänsla och på allt möjligt.
Du är tvungen att gå dit. Vuxenvärlden har hittat på någonting som heter skolplikt. Ja. Så du är tvungen att gå till ett ställe där som subventionerar misshandel av dig fysiskt och psykiskt.
Ja, det är fruktansvärt. Här har ju skolan ett jättestort ansvar naturligtvis. Det finns handlingsplaner och policies. Utmaningen är ju att fånga upp dessa elever. Och lika viktigt är ju att fånga upp de som mobbar. De som måste lära sig att ta ansvar för sina handlingar. Och få den formen av normbrytande beteende att upphöra. Så att inte aggressiviteten blir manifest och övergår i andra former av kriminella handlingar eller annat. Och jag skulle vilja skicka med några tips till dig som är förälder och lyssnar på det här. Jag avslutade min krönika med att uppmana alla i tandvården att innan man ställer frågan om tandvårdsvanor också bara ställa den enkla frågan: hur har du det i skolan? Mm. Låt oss alla som är föräldrar och har barn i skolmiljö att kanske helst varje dag ställa frågan: hur har du det i skolan? Och om man misstänker eller förstår att någonting inte står rätt till, bekräfta, berätta för ditt barn att du förstår vad som pågår. Att du kommer göra allt vad du kan för att få det här att upphöra. Gör klart för ditt barn att barnet bär ingen som helst skuld i det här som pågår. Det här är ett ansvar som vilar på vuxna att ta hand om, och ansvaret ska vila på den som mobbar. Det får aldrig liksom signaleras att det är barnets fel, det man utsätts för.
Nej. Och de såklart, är ofta ganska rädda för att det ska bli pinsamt, att det ska bli värre och så vidare. Och då måste man ju lugna i det. Och vandra lite försiktigt och ömt genom detta snår.
Absolut. Men också kontakta läraren på skolan. Kontakta rektorn om det är så. Berätta vad du vet eller vad du misstänker. Och signalera att det här måste upphöra per omedelbart.
Omedelbums!
Omedelbums! Och du som inte är förälder, du kan också agera. Bara genom att signalera att du är en vuxen som bryr dig om. Låt oss aldrig glömma min Britta. Vi har pratat om min Britta i ett annat avsnitt. Min vuxna som fångade upp mig, som körde mig fram och tillbaka till mina träningar. Det var en klok vuxen. Hon såg vad som var på gång, att något inte stod rätt till. Det finns massor med kloka vuxna där ute. Agera. Gör en anmälan till socialtjänsten. Du kan göra den anonymt om du inte har en yrkesmässig skyldighet. Har du en yrkesmässig skyldighet så som du som jobbar som lärare eller som vårdpersonal, som tandläkare eller som vad vet jag, då gör du det. Det finns rutiner för det. Det viktiga är att vi agerar på ett sätt som kan hjälpa de här ungarna.
Bra. Bra, Anna.
Bra, Lena.
Det finns en särskild plats i helvetet för de som blundar när de märker att barn mår dåligt. Ja. Där travar vi dem på hög.
Ja, jag säger bara så. Det gör det.
Vi säger bara så. Ja, men fan vad bra. Och vi har ju haft ett par avsnitt på temat. Vi har pratat skolor, vi har pratat narkotika, vi har pratat näthat. Vi har pratat
PDV.
Vi har pratat PDV och sådär. Så att det är bara att scrolla bakåt för er som dök in i den här podden just idag. Och välkomna i så fall. Jaha. Hur många dagar är det till boksläpp? Det är väl det enda samhällsinformationen som behöver rimligtvis komma ut.
Ja.
Den 2 september släpps bokfan. Och ja, den kommer i ljudbok också.
Ja, men jag tror att det är knappt 2 veckor. Det känns ju helt surrealistiskt. Med tanke på att det känns som vi har sagt, den kommer om 8 månader. Och nu är vi liksom där. Det känns så kul, men läskigt.
Ja, läskigt. Jag bara väntar på all skit man kommer få. Men bring it on, honey bunny boo.
Det tycker jag bara ska bli härligt. Men om du
det ska bli härligt.
Men om du vill skaffa dig ett försignerat ex så går det faktiskt fortfarande bra. Och vi har en länk i våran bio på Instagram. Ljungdahl och Ginghede. Och bra. Har du tankar och synpunkter på det här avsnittet så går det bra att kontakta oss på hej@ljungdahlochjinghede.se. Ja, men Lena, det här är ett sånt viktigt avsnitt, så här måste man kunna komma i kontakt med oss.
Ja, bra Anna. Jag skulle precis säga det andra viktiga, att vi ska ju sitta och signera alla era böcker den 25 augusti i en lagerlokal. Vi kommer mest troligt att livea därifrån.
Det ska bli roligt.
Och då skulle skicka oss till vårt Instagram, för det är där vi livear.
Ja.
Lenas rövhatt.
Ja, men välkomna kära lyssnare. Vi har ju lite av en grej, jag och Anna, för oss. Att varannan vecka så brinner... Alltså, det är inte så att jag brinner av varannan vecka. Jag brinner av ett par gånger om dagen. Men varannan vecka så brinner jag av i poddformatet. Och då kallar vi det för Lenas rövhatt.
Det är härligt ändå. Jag måste bara få sticka in att jag tycker för min del, som inte brinner av så att säga uttryckligen, så tycker jag det är härligt att få mig en rövhatt till livs varannan vecka, eftersom det ger mig också lite utrymme att så att säga, det sanktioneras att få ge utlopp.
Du piggybackar på min ventil.
Ja, så kan du förhålla dig till det. Yes.
Ja. Ja, och jag lär mig också saker efter varje avsnitt. Till exempel efter det här avsnittet så kommer jag aldrig mer säga något annat ord än att saker och ting blir manifesta. Det tar jag med mig.
Det tar du med dig. Jag beklagar detta synnerligen olämpliga ordval.
Det också skulle säga att varannan vecka så samlar också Anna ihop olika viktiga saker som av någon anledning behöver listas.
Just
och så
det.
Gör hon det varannan vecka.
Ja.
Men idag är det i alla fall Lenas rövhatt. Och det här var en sak som jag upplevde i början på sommaren. Mm-hmm. Jag var på koncert.
Ja, just det.
Jag var på koncert med två kompisar. Den ena heter Maria, den andra heter Meta. Och vi var på Harry Styles. Och det var
ljuvligt.
Absolut ljuvligt. Harry är ingen rövhatt.
Alltså, jag är lite kär ibland i honom.
Ja, men du kan ställa dig i ledet bakom mig. Du undrar.
Ja, det är taget. Det är uppfattat.
Nåväl, det är inte, jag ska absolut inte prata mer om Harry. Jag ska prata om The Safe Space.
Aha.
Vi gör en liten okuläris när vi är där inne. Vi konstaterar att i det här rummet nu, det var absolut proppfullt på Tele2. I det här rummet nu så befinner sig proppfullt och det är ungefär 90% tjejer. Och det är åldrarna... Jag vet inte vad det kan vara för ålders... Kan det vara 13 kanske? 15, någonting sånt. Upp till fucking 60. Mm. Vi var ju tre tanter i 45-årsåldern. Och övriga 10% kan du tänka att det var farsor och morsor som stod bredvid de 13-åringarna. Och så var det the gay community.
Ja. Yeah.
Och vi sitter där i början på konserten när det är lite så här förmusik och bara konstaterar... Alla tre i samklang säger, vilket jävla safe space det är här inne nu. Alltså i det här rummet nu så mest troligt så är det inga brott som begås.
Nej, det kan man tänka sig.
Just nu så begås inga brott. Och då är det övertryckt in, jag vet inte hur många som ett fullsatt Tele2 håller. Men vi har tryckt in en jävla massa människor. Vi såg egentligen ingen vakteripersonal som det heter. Alls. Det är möjligtvis och nu möjligtvis så var det väl någon gammal jävla snusgubbe som var där, för att jag själv när jag jobbade i Söderort typ 04 när Westlife kom så var det alltid någon jävla kåtfarbror som köpte ståplats för att
de
skulle kunna stå och trycka könet. Men de kastade vi ut. En hand i nackskinnet, en i byxärslet och ut bara. Nåväl, här är det safe space. Och då redan här börjar jag förnimma. Alla som gör att såna här konserter, alla som någonsin har varit på konsert som gör en konsert till inte ett safe space är per se en rövhatt. Eller hur? Det saknades rövhattar i rummet. Sen så var det ju också, Harry själv har en ganska så här stark värdering. Han lockar till sig en viss typ av människor.
Ja, men jag tänkte säga det. Har det inte att göra med vem som står på scen?
Absolut. Han är sylvass tydlig med sin värdegrund. Han bröt konserten när det var någon som behövde hjälp, så han satt sig liksom och dinglade med benen på kanten när någon behövde. Nåväl, men så reflekterar en annan sak. Jag såg så mycket tuttar och röv under den här konserten. Alltså
varför
folk
då?
Utanför, jag tänkte, vad fan, har jag hamnat i Woodstock eller?
Aha.
Det var så mycket tits and asses. Det hängde tuttar fritt åt alla håll. Det var... Och det var så mycket smink. Alltså om du tänker dig Woodstock.
Mm.
Så frisläppt och löst. Och då, nu kommer min spaning. Samtliga tjejer som gick till den här konserten är ganska införstådda med att det kommer saknas män. Det finns inga män.
Det kan man tänka sig.
För Harrys fanbase är inte jättemycket män. I alla fall inte, så, det blev jag med till varsinett och såg vilka som var där. Mm. Och då tänkte jag så här, tänk vad spännande om folk skulle fatta det. Att de här, nu kommer rövhatten. Ni som tror att tjejer klär upp sig, piffar till sig, hår, smink, som utmanar sig med bröst och rumpor och liksom låter grejerna bara fladdra och sticka ut åt alla håll. Ni som tror att de gör det för er skull. Ni kan dra något gammalt över. För här var alltså en fullproppad Tele 2 Arena med bara tjejer.
Ja.
Och då var någon som sa så här, men alla klädde väl så för Harry? Nej, jag tror inte att alla tänkte att han skulle träffa sin... Han är också gift, eller gift, han är också tillsammans med någon som är, kunde vara morsa till alla där i publiken.
Yeah.
Men då, rövhatteriet är, liksom är tvådelat. De, ni som inte gör konserter till safe space, att man ska vara orolig för sin kroppsliga integritet, för misshandel och så vidare. Men också ni som går runt och tror att tjejer piffar upp, de gör så där och kanske ännu mer konstaterat, för alla vi som gick där liksom har unga runt omkring oss, kanske ännu mer att de vågade klä sig i sina kortaste, finaste, yppigaste kläder. Men, därför att det var ett safe space.
Det här skulle jag säga att det är en hypotes som du har ställt upp nu. Och då... Varför var lite kritisk till rövvatten? Så hade man ju velat också gjort en marknadsundersökning för att höra hur många som skulle vidare efter konserten, så att säga, ut på så här på lokal eller fest eller
alltså, jag tycker inte att du har någonting här, Anna. Alltså nu tycker jag att du föll platt på arslet.
Alltså jag vill ju bekräfta din hypotes till 2000%.
Mm. Men det är, jag tror att de allra flesta är någonstans mellan 13 och 20, om vi ska tänka åldersspann.
I så fall så känns det ju bättre då, för att då kan man ju utgå från att det är för, så att säga, det är liksom eventet.
Men du vet, redan i kön, när jag stod på toa, när jag var på in, så kände jag så här, vad är det? Du vet när man förnimmer något i sin hud, men jag kan inte sätta det. Och sen kom man in och sen satte vi oss ner och så tittade vi runt och vi bara, vilket jävla safe space. Vi har hamnat en härligt. Portal. En portal till bara kärlek, glädje och frihet.
Men
utan
Gud,
rädsla för någonting.
Jag fattar.
Och då skulle man kunna tänka sig att om nu tjejer bara sminkar sig och ser snygga och visar tuttarna för att en eventuellt, det är ungefär det finaste vi kan få är att en uppskattande blick av en man. När man vet på förhand att de kommer inte vara där. Nu utgår jag, jag är väldigt heteronormativ, hör jag nu när jag pratar. Men om man utgår från det, i så fall hade de inte varit klädda så då, tänker jag.
Men
de kommer inte få uppskattning från någon man där. Men ändå väljer de att göra det. Kanske ännu mer.
Ja, men vi skulle ju också kunna lägga rövhatten på en ännu högre nivå. Nämligen till de som överhuvudtaget har synpunkter på hur tjejer, kvinnor eller egentligen vem som helst klär sig när som helst. Det kan väl ni bara ge fan i. Man får klä sig hur man vill.
Ja, och där nu landar vi nog återigen på vår älskade Harry. Han är ju ganska, så att säga, icke-normativ.
Verkligen.
I sin manlighet.
Det älskar man ju.
Hur en människa klarar av att vara sån jävla überman och klä sig ganska icke-normativ. Ja.
Ja.
Från nu borde alla män ha kjol, Lex Harry.
Bejaka er kvinnlighet.
Ja. Bejaka kjoljäveln.
Ja, jag håller med.
Men det var kanske en flummig rövhatt som du till slut fick till en hypotes. Men alla ni som motverkar safe space, för åt helvete. Det var det. Vi landar där. Vi behöver inte ta det längre än så.
Jag tycker ändå den var kärnfull på något vis. Men hörni,
vi har manifestat det nu.
Ja, det har
vi gjort. Nu är det manifest.
Ja, och hörni, ta hand om er där ute och fråga en skolelev i er närhet. Hur har du haft i skolan idag?
Bra, Anna.
Jättebra slut. Vi hörs på måndag allihopa. Ta hand om er och bye, ungarna. Bye!